Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia, så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå, med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså, för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej,
eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu, och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv, och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. För höj kaffet.
Så kan det någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den sån? Nej, men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med dialekten här. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. He was going to, a big deal. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja, men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då, så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den, och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket, Lavazza.
Tack, Lavazza. Ja, känner ni hur svullen, mätt och belåten man är efter julens ätande och mysande framför brasan eller bras-DVD:n när man bor i lägenhet?
Finns ju på Netflix nu med.
Ja, det var fint när min mamma fick låna den av sin kompis en julafton och var tvungen att se den innan ifall hon skulle få några frågor.
Men va?
Jag måste kolla på det nu, för Lena kommer och jag kan inte säga att jag sätter det med att jag sätter. Det är en bra mamma.
Ja, när sprakar den? När sprakar den?
Ja, den sprakar hela tiden.
Ja, det gör.
Ja, och någonting som man gör hela tiden är att man längtar efter podden Kafferepet.
Mm.
Och nu lyssnar ni på oss, och det är nyårsafton.
Det är det.
Så här är vi.
År.
Jag, Johanna Hurtig-Wagrell, Albin Sormann Olsson. För att ge er det bästa från året som har gått.
Ja.
Eller det bortglömda. Mm. Eller julkarameller från Kafferepet. Kafferepets nyårskarameller.
Så är det ju.
Så blir det. Kafferepets nyårskarameller.
Jag kan ju säga då, jag har ju valt ut tre historier som liksom har stannat hos mig. Som jag ska läsa upp. Som har gjort intryck helt enkelt. Så det är liksom inte nödvändigtvis de allra bästa jag har läst upp eller så, men bara tre som har varit viktiga i mitt liv.
Som har format dig till den du är idag.
Verkligen har de gjort det.
Det är alltså tre rasistiska historier.
De tre som är mest sån.
men jag har mer tänkt så här, jag var med att jag gick igenom alla som jag läst och de som jag reagerade med, men just det, den.
Mm.
De har jag tagit ut.
Ja.
Och som jag typ skrattade åt igen. Liksom.
Alltså jag insåg ju ganska snabbt, jag började från avsnitt ett och kollade igenom. Jag insåg så här, okej, tre historier var är ju egentligen alldeles för lite.
Ja.
Alltså det är så många som helt orättvist inte kommer läsas upp idag.
Men fattar du hur många historier vi har läst också?
Ja.
Det är otroligt.
Ja, det är faktiskt.
Oh, det var. Men det var jättemånga som jag såg som bara sa, ja, den var ju så jäkla bra. Men den kanske var lite för nyligen eller lite för sig. Jag har redan valt en som är om bajs. Men nej, jag vet, det var verkligen svårt.
Mm.
Jättesvårt. Men du, Nisse, du har helt enkelt skitit i det, eller hur var det?
Vad säger du? Du
har gjort ditt jobb bara.
Jag har gjort mitt jobb. Men jag behövde lite hjälp för min syster. Hon har ju koll på vilka vi tycker är roliga. Så hon lyssnar ju på varje avsnitt. Och vet. Så hon hjälpte mig att fräscha upp minnet.
Alltså jag skulle säga att det är du hade kunnat stoppa vid Fia och koll. För det är väl egentligen det som skiljer er som syskon mest. Hon har ju väldigt bra koll.
Ja, hon vet vad allas barn heter. Ja. Även fast hon inte har träffat personen så vet att hon har koll.
Du har ju någon sifferminne-grej, så du vet väl när folk fyller år, va? Är det inte så?
Ja.
Men hon har ju resten. Hon har ju koll på resten.
Jag hade ingen aning när du fyller år. Jag trodde du fyller år i januari.
Just det.
Så jag skämdes jättemycket.
Vi hade också bråkat lite på Twitter. Eller bråkat. Men
alltså, vi bråkade på Twitter.
Nej, men lite.
Vadå? Du kanske bråkar med mig.
Ja, men jag retades lite.
Alltså. Albin var lite syrlig, eller?
Jo, men Albin var ju rolig. Då kan man vara syrlig tillbaka.
Ja, alltså det, jag var inte, så här, nu är jag och Nisse och Ove.
Hörrni, han grinar. Att Albin skulle vara gjord. Att han skulle vara så jävla skör.
Jag tål inte någon kritik. Att jag bara så här,
ja, du betedde dig som en full Johanna, vad ska jag säga?
Nej, men om det var så du kände, då förtjänar jag all skit jag fick. Då var jag ett riktigt svin.
Men, jag har en historia, min första, som är väldigt tidig.
Ja.
Ska jag börja med den? Så kanske det är någon, kanske är det någon som har en tidigare historia.
Jag tror att jag har en, jag kan nog vinna tidigast.
Okay.
Jag har en från första avsnittet.
Ja, vi får se.
Mm.
Här kommer i alla fall min första. Det här var den första historien som fick mig att inse, ja, men det är ju verkligen saker som har hänt på riktigt.
Och jag rös nu.
Jag bjuder er ett hemligt sommarminne. Denna händelse utspelade sig i Norrbotten sommaren 1988. En 14-årig son och hans far jobbade ute på gården för att bärga hö. Plötsligt ser de en roddbåt med två personer närma sig stranden nedanför huset. personerna går i land och börjar skrika åt varandra. Fadern är övertygad om att detta är omställemörarna som fortfarande var på rymmen. Han ber därför sonen att gå in i huset och hämta eldstudsaren och hagelbrakaren. Säger åt sonen att lägga sig vid vinbärsbuskarna med studsaren och osäkra samt sikta mot benen. Eftersom sonen är bättre på att skjuta. Fadern ställer sig bakom husknuten för att, citat, blåsa skallen av dem ifall de skulle komma så nära. Efter en stund av skrik och skrän nere vid stranden närmar sig ytterligare en båt. Personerna i denna båt går i land och tar med sig de andra i båten och försvinner över sjön. Pappan och sonen får några veckor senare veta att det var två funktionsvarierande som var rymt från ett läger. Tänk om denna 14-åring skjutit två funktionsvarierade. Då hade jag förmodligen inte skrivit detta nu. Detta är nämligen sant. Jag och min far har dock aldrig berättat det här för någon.
Oh, jag kommer ihåg det.
Men man alltså, jag älskar också det. Skjuta två stycken bara varierade människor som hade rymt i en liten kanot.
Det är också så roligt att säga att de har rymt. Av någon anledning.
Ja, exakt. Men det var,
de hade ju rymt från hospitalet.
Det här var ju, det här satte nästan igång en trend i historierna som var en sån.
Det var det verkligen.
Och jag vet att det här är sant. För det var jag som skit.
Det var jag som försökte knulla min syster, min systers son.
Exakt.
Ja, det är jag som är Nemi. Ja, det var verkligen en trendset.
Ja, verkligen. Mm. Johanna, vill du köra eller ska jag?
Nej, men kör du.
Ja, för jag har ju också en lite... Börjar ju då i allra första avsnittet. Som verkligen har liksom gjort intryck på lyssnarna också.
Alltså piloten pratar om
det. Det här är pilot. Ett
du pilot. Satt precis här.
Jag kände att vi inte kunde göra den här podden utan den. Så jag är så glad att du har valt den som jag tror att
det är. Det första som läses upp i kaféet.
Det kan ha varit, ja. Alltså jag, ja, det här var ju...
Vi visste inte hur vi skulle göra. Det här satte alltså... Jag tror jag vet vad det här är.
Jag tror alla vet.
Jag tror alla vet vad det här är. Ja, varsågod Albin.
Det feta fettot.
Och Alvins belåtna min när han läser upp den rubriken.
Jag är så glad att den finns i världen.
Oh, Gud.
Detta är skvaller från Sveriges knutpunkt Östra Ryd. Min gamla dagisfröken var så fet. Hon älskade att äta bullar och vetelängder. Så... Så till den milda grad att hon till slut inte bara såg ut som en vetelängd. Hon utvecklade också glutenintolerans. Hon blev liksom allergisk mot sig själv. Men som det ofta är med tjockisar.
Det är så fettofobiskt där, så det är helt sjukt
jävla hat.
Det är bara ett hatbrott hela historien.
Men det är så jävla att man får veta att han hatar dem så mycket. Men som det ofta är med tjockisar så har de ingen självbehärskning. Hon fortsatte såklart att äta vete i alla dess former. En dag när hon skulle cykla till byn bredvid så kände hon hur hon fick en rejäl mensvärk och trodde hon behövde lyssna på nödens lag och utföra sina behov i diket. Varför man nu skulle behöva skita när man har mensvärk.
Ja, exakt. Jag ställer frågan igen.
Det kan jag säga att det kan behövas ibland. Det är mycket muskler som sätter igång. Ja. Vad ska jag säga?
Men. Det som fick henne att känna sig bullrig i magen var inte mensvärk. Inte heller all gluten som hon proppade i sig dagarna i ända.
Jag har glömt.
Jag har också glömt.
Det visade sig istället vara den känsla som kvinnor ofta känner innan de ska förlösa. Hon hade haft en bulle i ugnen. I dubbel bemärkelse.
Kan inte. Nej, inte.
Det som kom ut var alltså inte slaggprodukter av gamla vetelängder. Det var en liten fralla. En bebisfralla. Hon hade alltså varit så tjock. Hahaha. Hon hade, att hon inte hade märkt att hon var på smällen måste vara någon form av rekord. Det är så jävla nerkokat tjockishat.
Är det punchen?
Det är det som är. Alltså den är ju helt... den är fan ljuvlig i allt sitt hemska.
Ja, men också... det är någonting som är så jävla bra punchigt att hon har blivit allergisk mot sig själv.
Men alltså det är ju liksom... Det är liksom bara idel hat.
Ja, men det är ju kanske en mening i hela historien. Vi försöker förvisso en kort historia, men det är kanske en mening som inte innehåller en tjockisret liksom. Det är så jävla... Den är så tajt. Tajtaste hatbrottet.
Det är som en amerikansk stand-up-komiker som har filat sina 3 minuter. Tagit bort allt onödigt chans.
Exakt.
Hur ska jag liksom... maximera hatet.
Men hur den börjar. Min gamla dagisfröken var så fet. Tack så himla mycket för skicket.
Jag tycker också att det är kul att man liksom drar slutsatsen själv. Hon var så fet så hon inte ens har märkt att hon var gravid. Ja, man bara, det kanske inte bara var
jag
det.
Jag tycker att det känns som en sån klassisk brittisk förort. Att bara, någon som var lite rundlagd och så ligger barnet snett och så är man 16 år och har tvillingar.
Ja,
det är så jag känner.
Ja.
Det är inte som att man inte märker det ändå, vill jag bara säga. Men alltså det är ju
det
väldigt...
Det finns ju folk som verkligen har gått igenom graviditeter utan att veta om det.
Helt klart. Jag bara menar på att det sällan är för att deras mage är så stor redan från början.
Nej, exakt. Fast det vet vi inte. I det här fallet säger de att det är så.
Men jag tänker, om om det är så att man proppar i sig dagarna i ända gluten då, fast man inte tål det, då är man väl kanske van vid att ha en väldigt upprörd... Alltså man är liksom, det kanske kan yttra sig på ett sätt som går att likna då.
Men jag ifrågasätter också det. Kan man ens få så här, celiaki av att äta för mycket bullar? Jag tycker liksom att det gör det roligare att man har dragit massa slutsatser.
Ja, det borde vara tvärtom, att du äter så mycket så att du blir immun.
Men det är det som är så jävla härligt med den. Ja, jag har räknat ut hur det är nu. Lyssna nu bara på hur fet min gamla dag kan
vara. Ja. Jag har OCD, jag måste göra en sak. Vänta.
Äta en bulla.
Han har glömt tända julstjärnan, vet du. Jävla antikrist. Så, nu är det jul.
Nu är det jul.
Igen.
Nej, men jag bara sitter och tittar på den
utställningen. Ja, det är lugnt. Jag tycker det blir mysigt. Ja, återigen då, tack. Det här är kanske eventuellt sista gången jag läser upp den här, men jag är inte hund.
För att den här kan man inte återberätta. Den här måste man läsa.
Ja, jag tror det. Ja. Precis.
Ja, nej, men den har också fått ett sånt himla genomslag i
podden. Ja, det är två stycken stil...
Stilbildande
historier vi har inlett med.
Mm.
Mm.
Och du sa att inte vi har gjort jobbet.
Ja.
Eller jag.
Då kommer jag köra ännu en liksom stilbildande som jag tycker är liksom, om man ska återberätta, vad ska man säga, vi har ju några olika typer. En av dem som återkommer är ju toalettbesök.
Ja.
Så Tages dramatiska toalettbesök.
Ja.
Mm. Okay. Jag kommer från en liten by utanför en liten stad i Norrbotten. Kanske slutar staden på EO. Gissa på valfritt alternativ.
Mm. Det finns ju ganska många.
Under vinterhalvåret är det skoterkörning som står på schemat för de allra flesta i byn. Denna vårvinterdag skulle Tage, en av byns många seniora invånare, ut och njuta av solen och en kåsa kaffe eller två tillsammans med några andra goa gubbar. Efter en stund av välmående på renskinnen i bivacken gjorde sig nog kaffet påmint och Tage ursäktade sig, satte sig på skoten och körde iväg på behörigt avstånd för att inte förstöra stämningen så att säga. Den som har provat att skita i skogen vet att det kan vara en utmaning. En skog full med snö och iklädd långkallingar, flisunderställ och skoter och vrål innebär expert mode i nummer 2. Tage bänglade på, men lämnade till slut efter sig sitt behov. Han hoppade på skoten igen och körde tillbaka till gubbarna och det började bli dags att röra sig hemåt. En i gänget påpekade att det var något som luktade illa. Det visade sig att Tage inte alls hade lämnat kvar någonting i skogen utan tagit med sig det i luvan på. I det stora projektet med huka sig i djupsnö hade luvan landat perfekt och fångat upp. Ja, ni fattar. Han hade alltså skitit i sin egen luva och burit tillbaka det hängandes i nacken. Tage tvivlade icket. Han ryckte kniven i bältet, skar av luvan och slängde den åt skogen. Satte sig på skoten och körde raka vägen.
Jag älskar när man kan kasta något åt skogen på riktigt.
Ja, det är faktiskt. Ja, men det är...
Oh.
Alltså, på ett konstigt sätt har han ju vunnit.
Oh.
Alltså, det, han har gjort det 100 gånger såklart. Och han vet, alltså, det här är första gången det blivit fel. Men då har han också lösningen. Han drar kniven, skär loss luvjäveln och bara kastar. Alltså,
men älskling, vad har du gjort med luvan? Jag skiter luvan när jag kastar den åt skogen.
Skit i luvan nu.
Ja, men det var det du gjorde. Inte ett ord till om luvan. Vad jävla tjat om luvor. Jo, men jag har ju mössa med
en lapp.
Du ska veta en sak, och det är att det är bögigt med luvan.
Gud, vilken bra Leif och billig dialekt du fick till där.
Ja, men det är.
Det är en otroligt kul syn också. Att det liksom står en sån här liksom stolt norrlandsgubbe. Och bara liksom tänker på något annat och har bajs i luvan.
Men kan det vara så illa att du sket i luvan? Ja, men se på fan, jag sket i luvan. Det är därför det luktar illa.
Du, Tage, vet du vad? Jag tror fan du har skit i luvan.
Jag tror vi närmare eftertanke att du sket i luvan. Att de är så himla... Så här, jo, det är skit i luvan.
Jo, nej, men så är det nog.
Ja, det är inget skratt där.
Nej.
Att det var i oddsen på det. Ja, får man väl kasta in en lotto idag då? Ja, det skete luva.
Jag får låna en kniv.
Ja, det var så försmädligt förstås. Det skete luva.
Jag älskar din norrländska, Johanna. Och om norrlänningen säger så här, nej, den är inte bra. Det skiter jag i. Den är perfekt för mig.
Det är samma som att du har ju roligare göteborgska än vad jag har. Det är ju roligare när någon härmar dialekten. När den är...
Jag har ju hört att jag talar väldigt bra göteborgska, om jag inte överdriver den.
Ja, men den är ju... Jo, det gör du nog. Ja. Men jag menar att den är ju så nära, men den är ju... Den är liksom,
ja, man
den är för höjden då. Liksom. Ja.
Det är liksom som när min polare Braxan, som han pratar stockholmska.
Ja, just
det. Jag vet inte om jag träffar Braxan.
Men nej,
det är mycket heidehoare och... Flyg lågt, håll höjd och liksom man till slut har ingen aning om man pratar.
Nej. Ja, men det låter ju som Stockholm i och för sig.
Jag alltså sitter där, för jag har ju garderat. Efter att Johanna sa att hon också, så att vi får en
samlad bild.
Ja, men att det blir också det är inte liksom, att det blir lite blandat.
Mm, just det.
Och jag, det är alltså Kill Your Darlings är ju det svåraste som finns.
Ja,
så är det.
Men jag ger er nu då Leffe motborgare.
Ja.
Det är mitt andra rys av två jag har läst upp.
Leffe motborgare. Denna historia utspelar sig någon gång mellan 1969 och 1972 i och omkring det alternativa kulturhuset Gamla Bro, som låg på Gamla Brogatan i Stockholm. Min svärfar, likt många andra i sin generation vid den här tiden, politiskt engagerad på vänsterkanten. Ja, han var det. Det missade jag. Fanns det något att demonstrera emot så gjorde man det. Behövde man ockupera ett hus för att visa handlingskraft så var detta en självklarhet. Min svärfar stötte vid denna tidpunkt på en man som tog sin ideologiska ståndpunkt längre. En man som inte vek ner sig oavsett hur orimligt hans handlingar kan tyckas vara. Mannen heter Leif, men kallar sig själv Leffe medborgare.
Mm.
Det är också att man tar, nej, Leffe medborgare. Jag är här för er skull. Jag är inte folkvald, men jag har valt att kämpa för folket själv.
Jag är en medborgare.
Alltså jävla Cornelis-grejer.
Men det är så jävla Göteborgs där. Alltså, det borde vara Göteborg, men det är...
Nej, men jag tänker att det är Cornelis gjorde en sån stor grej av medborgare.
Ja.
Alltså, jag tänker att det är sån...
Ja, visst. Så lär det vara. Ja. Mot slutet av 60-talet hade Leifs politiska och ideologiska tankar skiftat. Det var inte tillräckligt att kämpa för varje medborgares rätt. Varje människa ska vara fri från auktoriteter. Som medborgare är man inte fri. Han tog nu istället epitetet Leffe Motborgare.
Man vet att det här är en sån kille man inte bjuder på fest.
Nej.
Det är så jävla jobbigt.
Är det liksom 60-70-talets Jonathan Unger det här? Han kommer ändå. Du behöver inte bjuda honom på fest. Han kommer.
Men vissa människor älskar att vara motvalls. Som jag till exempel älskar det. Jag bara, liksom, säger mitt tvärtom. Men jag, liksom, jag bär det inte som en medalj på bröstet.
Nej, det gör Leffe Motborgare. Det kan jag säga. Leffe Motborgare var en del av en brokig skara som engagerade sig i kulturhuset Gamla Bro. Som ni säkert förstår var han inte en man som gjorde att verksamheten flöt smärtfritt. Ett exempel på hur Leffe Motborgare gjorde skäl för sitt namn var när det skulle sättas datum för verksamhetens olika arbetsmöten. Leffe opponerade sig tvärt mot detta. Att bestämma dag och tid för möten var auktoritärt, ansåg Leffe. De ska bara hända.
Vi får väl se lite när vi kommer in, tycker jag.
Ja, men vad fan.
Kan jag kolla lite. Jag kanske kommer in, då kanske också Lena är här. Och då kan ju vi snacka lite.
Ja, exakt. Men alltså, vi är inte här på onsdag klockan 14.
Mm. Ja. Ja, möten som är verkligen viktiga, de uppstår spontant. Så är det bara.
Nästa mening är, möten ska uppstå spontant.
Det är för att han har hört någon säga de roligaste utgångarna är de som händer spontant.
Ja. Möten ska uppstå som spontant. Vid ett stormöte hade Leffe fått för sig att kläder var auktoritär. Och klädde således av sig naken i protest. När Gamla Bro...
Och vem har bestämt att jag ska kläder då?
Alltså jag älskar honom än mer nu än vad jag gjorde när vi läste den här första gången.
Men alltså nu... Att det här måste ju vara ett av Palmespåren. Leffe Motborgare borde...
Vi alltså borde skicka det här till Jofi.
Ja, den ensammaste, galnaste.
Kan någon som lyssnar på det här bara be Jofi lyssna?
Och be Jofi kolla upp det.
Ja, för att han kommer inte lyssna på oss. Nej. Men får han ett nytt spår, då jävlar. När Gamla Bro sökte anslag till verksamheten hos Kungahuset utan att få något gehör, dök Leffe Motborgare upp till en manifestation med en banderoll som löd Kronprins idag. Prinskorv imorgon. Fan, det är en handlingarnas man det här ändå.
Det är bra ändå tycker jag.
Men den episod som verkligen visade Leffe Motborgares handlingskraft skedde i samband med att Gamla Bro behövde sätta in nya lås i fastigheten. Ni kanske anar vad Leffe Motborgare tyckte om lås. Helt riktigt. Lås är auktoritärt.
Nu kommer jag ihåg.
Ja. En dag var således alla nycklar spårlöst försvunna. Leffe Motborgare förnekade sin inblandning i frågan. Men när Leffe lite senare samma dag fick föra sig sjukhus så det klart vad som hade hänt. Leffe Motborgare hade helt sonika svalt nycklarna och fick opereras akut. I magen på Leffe hittades de 8 nycklar som saknats. Det är liksom, det är fler än vad man äter på en tapasrestaurang.
Ja.
Han har tagit 2 till bara för att det är så gott.
Hur många behöver man käka?
Ja, 3, max 4.
Han blir ju mätt på 2 nycklar, vet du.
Alltså jävla, att han måste ändå veta att det finns ett annat sätt att göra sig av med nycklar. Men jag antar att kasta dem i vattnet är väl också auktoritärt.
Leffe överlevde operationen. Men vad som hände med Leffe Motborgare efter detta vet inte min svärfar. Men han anar att hans liv fortsatte på inslagen väg.
Ja, men här, ja, vi måste ju betta om detta sist också. Men alltså någon i världen vet ju mer om den här mannen.
Alltså den här mannen, jag vill se ett kort på den här mannen.
Jag vill se en film om den här mannen.
Ja, men det är liksom...
Ja, men jag är en tårtgeneralen
av honom. Det blir någon Johnny Boden i hilistisk bara inställning till allt.
Ja. Och det är bara, man vet aldrig vad som är auktoritärt imorgon. Det är så, man går inte liksom att veta vad man har där jäveln.
Det patriarkala, där åker kuken av, det är auktoritärt med kuk! Nej, fy fan vad lätt Leffe Motborgare är. En Stockholmslegend.
Ja, men jag har väldigt svårt att tro att det här är enda gången han opererades akut. För att han protesterar mot auktoritära saker. Nej.
Du har köpt hund.
Det finns fler grejer man har plockat ut ur hans mage.
Nej. Ja. Ding ding värd klass på Leffe Motborgares konsumtion.
Fjärdsrevolven.
Ja, tack Leffe.
verkligen.
Ja, Johanna, det är du, va? Mm.
Är det jag igen?
Nej, nej, vänta.
Det måste vara Albin, va?
Är det Henrik?
Var det jag? Ja, jag började. Det är Albin. Förlåt.
Ja, jag tänkte så här då. Det är ju fruktansvärt om vi inte har någon bajshistoria. Nu har du tagit en, Johanna.
Ja, men det fanns fler i pipen.
Det fanns några till. Men jag tänker att det hade varit så orimligt om det bara råkade bli ett helt avsnitt utan bajs när vi ska ta upp dem. Och jag tror inte att någon kommer bli besviken när jag berättar att min bajshistoria är... Diaresus Christus.
Oh, yes!
Vad är kul att i julspecialen så fick vi en historia. Den nämndes.
Ja, precis. Att det var då... Exakt.
Det var lite som att man fick en krustad, ett smakprov.
Jag blev så glad när det var med. Att det var så. Det har jag uppenbarligen också satt sig hos någon annan än mig.
Ja.
Den här har verkligen följt
med. En otroligt namn på en historia.
Ja, det får man säga. Här kommer en historia från en okänd ort någonstans i bibelbältet i Småland som en bekant berättat för mig för många år sedan. Historien handlar om en frikyrklig kille som vi kan kalla för Simon, och den utspelar sig kring tiden precis efter att filmen Passion of the Christ gått upp på biograferna. Denna film hade piskat igång en orädd väckelsefeeling i frikyrkliga ungdomsgrupperna i bältet. Kring påsk ville ungdomsgruppen i Simons pingstkyrka sprida historien om Jesu död och uppståndelse. Detta skulle såklart göras offentligt ute bland de småländska hedningarna som strövade runt på ortens huvudgata. Ett skådespel övades in, en törnekrona tillverkades, fejkblod införskaffades och Simon, som var långhårig, hade fått rollen som Jesus.
Det ska han ha.
Ja, det ska han ha. Ja,
fan, Simon ska ha det.
På dagen för framträdandet var Simon nervös. Framförallt i magen. Strax innan Simon skulle dömas till döden och korsfästas utanför Lindex.
Åh, gud, jag glömde bort att han skulle göra det. Nej, det blir Lindex.
Ska vi köra utanför Lindex? Men det är så jävla mycket folk som ska köra. Dömas till döden och korsfästas strax utanför Lindex kände han hur den bubblande syndafloden i magen rörde sig mot pärleporten. Det fanns dock ingen tid att uppsöka en toalett innan skådespelet skulle börja, så Simon fick lov att hålla sig. Då han trodde det mest var av nervositet tänkte han att det kanske skulle gå över. Efter det styltiga men väldigt blodiga skådespelet var paniken ett faktum för Simon. Med glansiga ögon och en krampande ringmuskel sprang han därför direkt mot närmaste toalett, fortfarande iklädd blodig fotsida, tunika och törnekrona. Väl framme på ett närliggande McDonald's tar Simon snabbt sikte på toaletten. Han sliter upp toalettdörren i samma rörelse som han vänder sig om, drar upp tunikan, rycker ner kalsongerna. Han hinner inte sätta sig ner innan han hukandes lösbajsar i knät på den stackars tjej som redan satt på toalettstolen och som inte låst dörren ordentligt. Vad som hände efter denna bibliska tarmageddon?
Hon hade glömt. Gud.
Förtäljer inte historien, men mest troligen sådde den i alla fall ordentligt med tvivel i Simons gudstro.
Otroligt. Bibliska Tarmageddon.
Den är bra ju.
Ja, ni kan ju, behöver inte ha SM i ordvitsar i år. Den va.
Alltså, vinner varje år. Ja, det är så bra. Tarmageddon. Om historien är helt påhittad bara för att få lov att säga Tarmageddon,
ja,
då är det ändå hatten av.
Det är
kanon.
Gud, fantastiskt.
Den är ju helt...
Fan vad mysigt det här är att sitta och minnas.
Verkligen.
Men först tänkte jag att vi skulle klippa in de gamla. Så att vi skulle få lite semester. Jag är väldigt glad att vi inte gjorde det.
Håller med.
Okej, nu tänkte jag köra en annan typ av format. Det är en väldigt lång historia som tar med en på resa, kan man säga. Ja. Jag vet vilken typ det är. När jag hittade den här så jag hade liksom glömt den och insåg det här... Stark.
Ja.
Starkare. Mm. Den heter... De finska barnen. Här kommer en historia från Finland.
Åh, gud!
Det var i början av 2000-talet och jag hade efter avklarat militärtjänstgöring börjat köra långtradare. Jag körde runt hela Finland och lite Sverige och livet lekte, som man säger. Under en period på företaget så blev min körning att distribuera herregud, träpellets för eldning till egna hemshus, läs villor, med distriktet södra Finland upp till Österbotten. Det var ett jävla pussland att ringa runt till morgondagens 8-12 kunder samtidigt som man försökte hålla överenskomna lossningstider och överhuvudtaget hitta till de kunder man skulle till den dagen. Men jag tyckte det var roligt att träffa folk och trivdes med mitt självständiga jobb. När man träffar så många olika människor varje dag i deras hem så får man se en hel del. Allt från unga par i sitt första hem, medelåldersparet som hatar varandra och står och skriker, till det äldre paret där mannen berättade hur många dagar han har kvar och att han ville fylla på pellets i silon åt sin fru innan cancern tar honom.
Skrattar du åt det?
Det är så jävla kul att du måste fylla upp pellets i cancern i det här, vet du. Du kan knappt andas, bara fylla upp alla pengar.
Han tror ju att hon kommer över... Alltså hon, han tror ju så, ja men då har hon i alla fall 2 veckor till innan hon fryser ihjäl. Ja. Alltså han tror inte hon klarar sig själv.
Ja, men det är så jävla morbid och finsk. Att det är liksom det sista. Det där var hans testament.
Ja, du tänker att det är sån med vänsterhanden. Jag tänker att det är så, jag måste lösa all... Jag måste liksom skriva på alla papper, fyll på silo med pellets.
Jo,
liksom.
Men det är så jag ser också. Ja. Men jag ser också att det är liksom det hans... Var det något testament? Alla pengarna är i silo. Det är annat. Du har värme i 4 månader.
Jag har investerat i
pellets. Men det är det vackraste man kan göra för varandra i Finland.
Ja, ja. Ja, exakt.
Ja, precis. Fylla på pellets reservoaren. Ja.
Innan du dör. Jag gillade att titta runt och se på folk när man lossade och låta fantasin flöda med mina fördomar om folk i huset. När man är vid sista huset på en 16 km lång grusväg och kikar in genom de söndriga fönstren utan gardiner och ser 2-3 generationer med olika grad av framgång släpa sina ben efter sig, så passar det bara så bra in i den bilden man hade om en sån plats. På helgerna skulle det givetvis daltas med fulla kunder och i de nya fina bostadsområdena utanför huvudstaden skulle förstås hemmafruarna gå igenom och pröva sitt urval av stringtrosor i fönstret där jag stod på utsidan. Allt enligt hur man fördomsfullt tänker sig att det ska vara. Den historien som etsat sig fast hårdast i mitt minne var en kvinna som hade ändrat uppvärmningssystem och nu hade beställt pellets för första gången. Jag backar upp lastbilen till gården, stiger ur och hälsar på damen som kommer mot mig på gården. Samtidigt ögnar jag ju givetvis kvinnan, huset och omgivningen för att försöka få grepp om vad det är för person jag har att göra med. Hon är klädd som en blandning av bilmekaniker och en 80-talsmotionär. Smutsig keps, risigt hår, någon form av overall och toppar detta med en rosa och blå vindjacka. Mm. I ett stort växthus bredvid huset finns ett sinnessjukt stort antal bilar av modellen Citroën 2 CV.
Ja, det är så snyggt.
Kanonbil.
Som i folkmun kallas bärplockaren. Och är den fulaste bil som någonsin tillverkats.
Nej, det är inte så. Det är absolut. Det är bland den snyggaste bil som någonsin är tillverkat.
Vacker. Det är som en bubbla fast liksom med klass.
Ja, en fyrkantig bubbla nästan.
Ja.
Eller alltså den är ju väldigt platt på sidan.
Ja, på sidan, ja, precis. Ja. Den är som att man
har skrivit runda tak, ja.
Man ser det ut typ som en Trabant?
Nej, men alltså, de är alltså otroliga. De kommer som Carebox, va?
Mm. Ja, precis. De har väl en sånt, det är tygtak.
Ja, otrolig bil.
Mm. Också så stålfjädrade, va? Så att de är till sånt jävla gung i dem.
Men det är ju många Citroën som är det. Ja. Just att det är som att åka i grädde.
Ja, man kan köra liksom i 100. Ja, de går inte 100, men...
Man kan säkert köra i 40, men det känns som 50 för att man är så nära marken.
Ja. Man kan köra plattan i mattan över ett farthinder och det blir bara godare.
Ja. Var det en grop?
Det är bara wow, det gungar. Ja. Ja, det är en svängig bil.
Ja.
Huset pryds även av ett jättestort Citroën-emblem.
Du är inte alls imponerad av vår utläggning om 2CV.
Nej, du känner att patriarkatet...
Jag tycker bara, alltså, efter den så tyckte jag att den meningen satt bra. Efter utlägget om vilken fantastisk bil
det var. Ja, men det är också väldigt snyggt att du via länk bara, låt dem leka av sig lite. Nu tar mamma över här igen.
Gå och sätt på kaffet då, så kan ni prata
med dem. Läsarna inte vet, eller lyssnarna inte vet, att vi tog oss varsin stadig gin och tonic, så jag blev lite packad.
Ja, vad härligt.
Ja, men märker du, Johanna,
jag tänker inte hålla på och shama dig för det och säga att jag aldrig kommer bli full med dig.
Jag blir inte otrevlig. Jag blir inte otrevlig.
Jag blir väl inte otrevlig?
Nej, du blir hotfull.
Ni två, alltså.
Get a room.
Get a room.
Säg till sig själv. I wish...
Herregud.
Det var också kul med Citroën då. De hade ju som en sån idé om 2CV, va? Att det som inte finns kan inte gå sönder. Det är jävligt bra tänk, va? Ja. Att den är extremt avskalad, va? Så nästan inget kan gå sönder, för den har inga lyxdelar, va?
Nu känner jag också, Johanna, du kan gå vidare.
Också alltid när väldigt ofta tvåfärgad, ju lite snyggt med kanske vinröd och svart. Ja. Och så. Jävla kanonbil.
Johanna hör till Fagrell.
Tror du de började till? Nu kan jag inte mer.
Väldigt roligt.
Jag kan inte mer nu.
Killar är roligare än tjejer. Kom igen, nu kör vi.
Min hjärna bestämmer sig snabbt. Kvinnan i huset är ju förstås någon sorts byfåne som lever ensam i huset och meckar med sina bilar. Fördomsfullt, visst. Men det har ju stämt tidigare. Hon visar mig till silon som är inne i garaget och jag drar slangen från lastbilens tank över gräsmattan. Framför de stora vardagsfönstren, förbi ett annat fönster och in i garaget och kopplar till silon. Ut igen samma väg och startar kompressorn och sen in igen för att kolla att allt står rätt till. Jag går fram och tillbaka mellan bilen och silon för att övervaka lossningen och kvinnan går efter mig som en hund. Jag går och tänker att hon nog inte träffat någon annan människa på länge och tycker lite synd om henne. Lite ironiskt kanske att jag tyckte synd om henne för att hon var ensam och bodde själv, då jag själv tillbringade dagarna med att för mig själv fantisera om människors liv och spenderade nätterna ensam i en lastbilshytt. Plötsligt vaknar jag i min dagdröm och märker att kvinnan är borta. Jag går ut till lastbilen och kollar vågen, hur mycket jag lossat, och börjar sen gå in igen för att se till att silon inte blir för full. I rask takt går jag förbi vardagsrumsfönstret och i ögonvrån ser jag hur tre barn står och ser glatt ut genom fönstret. Jag skinner upp och tänker, det här var ju för jävla bra för kvinnan. Hon har ju familj i alla fall. Jag hinner även i samma sekund börja skämmas över min fördomsfullhet som dömde henne så hårt bara på grund av utseende och omständigheter. Men så isar det till längs ryggraden. Och jag stannar upp för att vända mig och ta en noggrannare titt. Något kändes fel. Jag vänder mig om för att konstatera att det är tre barnskyltedockor och inte tre barn. Och eftersom jag är 100% säker på att jag inte sett dem de andra 15 gångerna jag har gått om, så betyder det att hon har placerat ut dem under tiden jag har varit där.
De vill ju också titta på den stora bilen. Det är så jävla obehagligt här.
Jag skyndar mig till bilen. Den beställda mängden är levererad och jag stannar kompressorn. På väg in i garaget för att hämta slangen möter jag kvinnan. Hon är nu mer pratglad och undrar om jag vill ha kaffe efter lossningen. Hon säger att barnen har väntat på att det ska komma en lastbil till gården.
Gud.
Och de tycker det är så spännande att titta på. Jag mumlar något till svar samtidigt som jag joggar ut ur hennes garage med slangen efter mig. Kollar att jag inte glömt något som jag normalt gör och klättrar upp i lastbilen för att köra iväg i en jävla fart med en fruktansvärd känsla av obehag i kroppen.
Åh, för fan.
Jag bytte till en annan typ av körning några månader efter detta. Så det blev inget återbesök på denna gård. Men jag antar att hon och barnen har det hur kul som helst.
Med sin pellets.
Åh, oh, gud. Så jävla creepy.
Fy fan alltså.
Det är så jävla... Alltså... Men också så här, mamma. Jag kanske inte kommer att överleva det här.
Nej.
Det är verkligen den känslan. Ja. För nu jag tänker bara, men en äldre kvinna. Jo, men hon kan ju också så här stå bakom ett hörn med en sån... alltså sån bara bultpistol.
Ja, hon kan ha lagt sin 14-åriga son i vinbärsbuskarna med en hår. Sikta mot knäna.
Sikta, vad du än gör, träffa inte benen.
Ja, fy fan. Ja, den är ju verkligen...
Ja, det är fan... bra, nu, vi har valt bra. Det är fan... Men jag har ju en här som kanske är den bästa storyn vi har fått, tycker jag.
Ja.
Men jag tycker liksom den har fått lite för mycket plats.
För
den
mycket
har redan
plats.
Vunnit. Aha. Sitt avsnitt. Den är så bra. Mm. Så att jag tänker att det kanske någon annan ska få skina lite.
Ja. Alltså du har en som du nu som du bygger upp som den bästa vi kanske har fått som du inte tänker läsa.
Ja.
Ja. Får man höra titeln?
Biograf-Robban.
Alltså ja, vi kan ju se hur långt avsnittet blir. Det kan ju om det är så att vi har gjort det här rätt fort hittills. Och om det skulle vara så att vi känner att vi har
ni kommer ihåg biograffrågan.
Jo, vad gör det? Den är ju faktiskt helt magisk. Ja. Det är ganska nyligen vi läste den också. Förhållandevis.
Men jag tar en annan som jag... En kort, alltså, jag har haft ganska korta. Det har vi aldrig haft. Men det här har satt spår också. Mina damer och herrar och icke-binära, här har ni gurkan. Men ni kommer inte ihåg gurkan?
Ja, inte på titeln.
Nej. Jag skulle vilja berätta om en gammal kollega till mig som kallas för gurkan. Ni kanske undrar varför han kallas för gurkan. Och det är nämligen så att vi jobbade på samma elektrikerfirma under en tid. Under ett morgonmöte då vi satt samlade för att planera dagen och lägga upp vad vardera gubben skulle pyssla med, så verkade Rickard, som är hans riktiga namn, lite frånvarande. Vad tänker du på? Frågar jag Rickard. Rickard vaknar till lite och säger: jag satt och tänkte på gurka. Efter det var det ingen som kallade honom för hans riktiga namn längre. En legend var född. Ett tag senare hade vi firmafest och gurkan dyker såklart upp. Han är glad och berättar om att han var på dejt igår. Han säger att han äntligen vågar testa det här Tinder och matchat med en tjej vid namn Melinda. Gurkan och Melinda bestämmer träff på en av de lokala pubbarna. När gurkan kommer till dejten blir han smått överraskad. Till sin förvåning möts han av en 55-årig man vid namn Bosse. Inte Melinda. Efter
Melinda
många
är också ett namn på en tjej som en Bosse tycker är typ det snyggaste namnet man har hört i sitt liv.
Ja, blir Melinda.
Ja, vad fan heter tjejen nu? Medlarna sa Melinda och sånt. Ja, dålig koll på.
Åh, oh, gud. Efter många om och men visade sig att det mycket riktigt var Bosse som gått under namnet Melinda. Gurkan anpassade sig efter situationen och visade sig få en riktigt trevlig kväll med Bosse. När vi alla stod helt mållösa och förbluffade över vad vi precis fått höra, frågade en annan kollega Gurkan lite skämsamt: Blev det hemsläppt då? Nej, säger Gurkan. Men jag ska med honom på karate på torsdag. Det är så jävla konstigt.
Men alltså, det är ju också att man... Hade man fått vara gurka, hade man fått ha hans hjärna, så hade ju livet varit kanon.
Ja.
Det hade varit 100 gånger bättre än liv om man bara var...
Jag känner en kille som var i Thailand, träffade en tjej som visade sig vara född så stor, så här snopp. Vi hade ändå börjat hångla och sådär, så det var bara så vidare. Men gud vad... Så här en person som man tänker... Ja, nu vet inte jag om den här personen, om det liksom var sex. Det kan vara grisigt. Men man är glad någon som bara... Okej, okay, nu blir det andra förutsättningar.
Okej, ny situation. Ja, det är väl...
Ja, det var en snopp
där. Vad är skillnaden egentligen?
Det var bara anpassa sig.
Ja, och det tycker jag gurkan och Bosse. Undrar om det var Bosse som bara... Ja, jag vet att jag inte hette Melinda och sådär, men... Vad gör du på onsdag? Jag har nämligen 2 biljetter till en karatekurs.
Jag märker att du är inte är intresserad av mig, men du kanske gillar karate.
Älskar karate. Älskar karate. Jag har någon chackas.
Det får man väl lära sig sparkas och slåss. Jag är där. Ja, jävla legend gurkan tycker jag.
Ja.
Verkligen.
Min sista nu. Det var din sista. Eventuellt då.
Ja, eventuellt.
Här kommer min sista i alla fall. Otur i tullen.
Ja!
Jag tänkte att det var en annan först när jag läste titeln.
Ja.
Som var en sentida, va? Men här är lite...
Ja, det var inte den jag trodde att det var.
Nej, jag tror också det.
Men det vet inte jag vilken ni tänker på. Men jag och min vän hade spenderat 2 veckor i New York. Och skulle nu...
Ja, nej, det är den här! Åh, gud!
Ja! Ja! Världens konstigaste historia!
Ja, den här är konstig, men jag tycker den är...
Ja, den är fantastisk.
Ja, den är otrolig.
Den är... Jag och min vän hade spenderat 2 veckor i New York och skulle ta oss tillbaka till Svea rike. Vi har precis hoppat ur taxin på JFK när jag upptäcker att jag glömt min mobil i taxin. Och all musik och film jag sparat ner var borta, inklusive alla foton från resan. Jag kände mig otroligt nedstämd och nu ville jag bara komma hem till Sverige igen. Hemlängtan var total. När vi kom till säkerhetskontrollen så ska de ta drogtest på händerna. Och jag, av någon outgrundlig anledning, testar positivt. Jag blir då ombedd att följa med 2 stycken tullvakter för att de ska prata med mig i en rum. I väntan på att komma in i förhörsrummet möts jag av dem som varit där innan mig. Det är en kvinna cirka 60 år gammal och hennes katt som väser högt. Jag tror att Hon som jobbar med förhören har blivit riven av katten och är så där lagom nöjd när hon vinkar in mig i rummet och börjar utfrågningen. Det enda jag kan tänka på är, måtte de inte vilja kolla i mitt rövhål efter. Hon börjar fråga vad jag gjort i landet och andra säkerhetsfrågor. Panikslagen som jag var kunde jag inte tänka klart och började hysteriskt gråta och hör mig själv säga, do you want to look in my asshole now? Hulkandes och på knackig engelska. Hon som jobbar i tullen kollar förvånat på mig och börjar skratta och säger till mig, ma'am, you can keep your pants on. Hon släpper sen ut mig i rummet och där ser jag min bästa vän stå. Vi kramar varandra och hon lugnar ner mig. Jag fick fönsterplats hela resan hem och de hade underhållning på flyget. Men än idag är det något som jag kan höra ekande i mitt huvud när jag inte kan sova på natten. Do you want to look in my asshole now?
Ja, den är underbar.
Men också så här...
Föreslå inte det.
De tittar ju inte efter droger. De kollar efter explosiva
ämnen. Det är bomber.
Annars vet jag många som hade fått visa stjärthål genom åren.
Om man hade råkat varit i närheten. Det kanske är tagit i samma dörrhandtag som någon som har tagit.
Ja, exakt. Ja. Ja, men du har ju en påse kokain in ditt asshole. Ja.
Nej, men vi letar som tur är för dig bara efter bomber. Och det tror vi inte ens att...
Också kul att bara, vi kollar efter bomber. Do you want to look in my asshole now?
Jag kan verkligen förstå den. När man bara vaknar upp och ryser av sin egen dumhet.
Ja.
Liksom. Do you want to look in my asshole now?
Ja.
Ja, jag älskar den här historien.
Ja, det är fantastiskt.
Samma. Okej, då ska jag köra min sista.
Ja.
Den heter... En jävla sopa.
Mm-hmm.
I Östersund i slutet av 80-talet eller början av 90-talet var en av stans ljudtekniker ute på krogen.
Åh, gud.
Vi kan kalla honom Fluffe, för han hade så fluffigt hår. Det blev en ganska blöt kväll och när det var stängningsdags var han ganska berusad. Han var då lite sugen på att få sig lite damsällskap. Han hade träffat en tjej några gånger och tar sig hem till hennes hus. När han kommer fram till hennes hus är porten låst och hon bor inte direkt på bottenvåningen. Hennes hus var ett loftgångshus och Fluffy funderade över hur han skulle ta sig till hennes dörr. Han kommer på att det på varje våningsplan finns ett sopnedkast. Han var inte en särskilt stor kille, så han kommer på att han ska klättra upp till hennes våning genom sopnedkastet. Han tar sig in i sopnedkastet, lyckas klättra upp till hennes våning. Han får upp luckan och börjar klättra ut och fastnar. Fluffy sitter nu fast i sopnedkastet och funderar över hur han ska göra nu. Då hör han dörren på bottenvåningen öppnas och någon börjar gå upp för trappan. Dörren till loftgången där han sticker ut ur sopnedkasten öppnas och där står tjejen han är på väg till tillsammans med en kille som hon tagit hem från krogen. Tjejen går in i sin lägenhet och ringer brandkåren som får hjälpa Fluffe loss medan tjejen med sitt nya ragg står och tittar på. Fluffe får sen ta sig hem med svansen mellan benen.
Åh, Fluffe. Jag hade glömt bort Fluffe.
Och jag hade glömt bort den här perfekta tillägget, alltså den parentesen att hon är där med en annan.
Vi hade varit bäst om Fluffy var exet. Hör du ska dig?
Tjena jag. Tjena Julia. Är det... Ja, ja, du är med. Ja. Mm. Syn. Ja, du kan väl bara ringa brandkåren då. Ja, för fan, den här tänkte jag faktiskt också på. Jag trodde att det var jag som hade läst upp den här. Så jag har letat efter den här. Så det var väldigt glad att du hittade den.
Jag tog den pucken.
Ja, den är otrolig alltså. Ja.
Men alltså det var svårt med urval. Jag har typ flera till som jag var säker ut om det här borde jag läsa upp. Och
hur länge
har
vi spelat in egentligen?
50.
Mm. Vet ni vad? Jag som chef. Mm-hmm. Nu är vi alla lika mycket chefer. Mm. Men jag bestämmer att det blir 12 historier.
Ja. Ah.
12? Mm. Du ska också läsa. Vi läser varsin till. Det är nyår.
Men jag har inte fler med mig.
Nej, men då får väl du hitta
jag får leta upp en. Jag letar upp en. Okej. Okay. Det är ändå nyår, som du sa.
Och då kanske ni tror att jag kommer ta biografrobban som spelade ett epileptiskt anfall med kuken i handen. Nej, för att den sitter fastätsad hos många. Den är ny. Då står det mellan två.
Mm.
Det är en och så är en annan. Och jag har det så svårt nu. Men jag tror att det blir den här. Den är lång. Mm. Och den heter Svensexan. Min pappa har ofta berättat om det gick till under han och hans kompisar svensexer. Det blev nämligen en grej för dem att försöka bräcka varandra i galna påhitt. Detta inkluderar saker som att plantera vitt pulver i folks ficka och se till att de blir tagna i tullen. Att lämna dem nakna på nattåget till Göteborg eller att mixa med deras bil via kontakter inom militären för att kunna stänga av den via fjärrkontroll när som helst de ville. Detta är dock material för andra historier. För idag ska vi få höra historien om Claes och det gick till på Claes Svensson. Vi befinner oss i Stockholm under mitten av 80-talet. Det är inleds tisdagen innan Kristi himmelfärdshelgen. Claes kommer hem från jobbet. Han är överraskad av att hela hans kompisäng hoppar ut ur garderoben. Varpå det släpar med honom till ett sunkigt lastbilsak i närheten för att äta och hälla i sig sprit. Claes är något av en finsmakare och när det inte drar vidare från nämnda syltan utan blir kvar där hela kvällen utan några fler överraskningar uttrycker Claes till slut ändå sin milda besvikelse över kompisarnas fantasilöshet. Sent om sidor, ordentligt berusad, vandrar Claes hemåt i Stockholmsnatten. Det är onsdag imorgon, dagen innan Kristi himmelfärd, vilket innebär halvdag på Claes jobb på ett finansbolag. Han är rejält bakis. Och han har nog tänkt ta det lite lugnt, glida in framåt förmiddagen och låtsas jobba lite och sen gå hem efter lunch. Så blir det dock inte. Eftersom han väcks tidigt på morgonen av ett telefonsamtal från sin chef som säger att han omedelbart måste komma in till kontoret för ett brådskande möte. Det har hänt något allvarligt som Claes måste ta tag i. Sagt och gjort, Claes inställer sig, men kanske inte med fokus på topp. När han kommer dit sitter hans chef i ett mötesrum tillsammans med en man som presenterar sig som kanadensisk polis med inriktning på korruptionsbrott. Man har upptäckt misstänkt penningtvätt i bolaget och det ser ut att komma från Claes avdelning. Claes blir grillad om en mängd detaljer kring detta som han frenetiskt försöker minnas i sin bakismosiga hjärna samtidigt som hans chef mest ser bekymrad ut och upprepar att detta är Claes problem, inte hans. Till slut är mötet över och Claes pustar ut. Men just som polisen ska gå ser han till att dra in Claes i ett mörkt hörn vid toaletterna. Han förklarar att han tror att det är Claes chef som ligger bakom penningtvätten. Och han vill att Claes ska bli informatör åt polisen mot en stor summa pengar i kontanter som han har med sig i en fåtölj. Claes är nu rejält stressad och förvirrad kring vad som pågår. Så när polisen säger att de kan diskutera saken över en tidig lunch går han med på detta och väljer sin favoritrestaurang som ligger nära kontoret. Väl där börjar polisen gå in på detaljer kring erbjudandet som förstås är mycket hemligt när han plötsligt ser att en av hans vänner från kvällen innan kommer in på restaurangen. Vännen får syn på Claes och går fram till bordet för att hälsa. Claes försöker så gott han kan förklara vem han äter lunch med utan att avslöja något och tycker ändå att han lyckats med detta när vännen går igen. Det dröjer dock inte länge förrän en annan vän från gårdagen dyker upp och proceduren måste upprepas. Så när en tredje vän gör entré på restaurangen och kommer fram för att hälsa börjar polisen se otålig ut. Claes fattar ingenting. Varför kommer alla hans vänner hit just nu? Det är då han märker hur det från restaurangens alla hörn närmar sig ett tiotal personer som bildar en cirkel runt hans bord. Samtidigt som polisen reser sig upp med ett brett leende. Claes inser att det är hela gänget från gårdagen varpå polisen sträcker fram handen. I'm Glenn Peterson, friend of these guys. Nu drar den riktiga svensexan igång. Och denna gång blir festligheterna mycket mer i Claes smak. Det blir en blöt och vild kväll. Och Claes, som redan var sliten sedan kvällen innan, där han har fått i sig minst dubbla mängden sprit än någon annan i gänget, däckar till slut på soffan. Tidigt nästa morgon vaknar Claes, torr som fnöske i munnen och med ett huvud redo att klyvas på mitten. Av att någon skriker argt på honom. Han ser sig om och upptäcker att han för det första befinner sig i ett tält. Och för det andra kan han inte röra sig då han ligger i en sovsäck uppdragen till hakan. Förtvivlad och förvirrad ropar han på hjälp. och blir bryskt utsläppad ur tältet av en arg greenkeeper som frågar honom hur fan han är funtad som tältar mitt på golfbanan. Bara timmar innan årets största tävling ska börja. Klas är inkapabel att resa sig upp. Och till slut tröttnar greenkeepern och ringer polisen som får forsla bort Klas. Det som Klas ännu inte märkt på grund av sovsäcken är och sitt svårt alkoholpåverkade tillstånd är att han helt saknar kläder samt att hans högra ben är gipsat från foten upp till höften. Vilket såklart bidrar till hans mobilitetsproblem. Till följd av detta släpas Klas fortfarande i sovsäcken 300 meter över lerig åker till polisbilen för att sedan bli skjutsad hem. 7:30 på morgonen ringer det således på dörren hemma hos Klas. Och när hans blivande fru öppnar möts hon av sin tilltänkta make intrasslad i en lerig sovsäck flankerad av två poliser. Hon orkar dock inte bli särskilt upprörd då hon själv är bakis från sin egen möhippa. För att summera. Den diaboliska planen gick alltså ut på att med hjälp av skensensexa får Klas att släppa garden. Samt att han skulle vara rejält bakis och inte vid sina sinnesfulla bruk när nästa steg i planen, nämligen den fejkade polisen och penningatvättshärvan, drog igång. När polisen föreslog en lunch chansade vännerna framgångsrikt på att Klas, sin vana trogen, skulle välja sin favoritrestaurang där det i förväg positionerat sig. Festligheterna som följde ledde sedan in på det så kallade finalen. Nämligen gipset, sovsäcken, tältet och golfbanan. Gips och tält hade införskaffats. Vaga instruktioner från en sjuksköterska om hur man säkert gipsade ett ben hade kladdats ner på en lapp. Och det hade dubbelkollats att ett mästerskap skulle hållas på den utsatta golfbanan dagen efter. Efter att ha lämnat Klas i tältet som nu smält upp på första tee ringer det hans blivande fru och meddelar att han lever men inte var han är och att han nog inte kommer hem först imorgon. Nöjda med sitt verk åkte vännerna sedan hem och lade sig. Trots dessa eskapader förlöpte bröllopet väl och det är fortfarande lyckligt gifta än idag. Åh, oh, gud.
Det är att den går i lås helt perfekt. Ja. Som är, alltså.
Det är ju ja, en plan.
Alltså, våga gå med på något som är, alltså när man sitter och planerar att man bara, så här gör vi. Så bara, jo, men tänk om en grej failar.
Ja,
då är det förstört.
Men det här hade inte gjorts idag. Det här är så jävla 80-tal kompatibelt.
Ja. Ja, man hörde ju, när man var liten hörde man ju en sån historia när det var någon som bara sa, söp ner någon, klädde av honom kläderna och satte på ett tåg till Hamburg. Han vaknade upp naken i Hamburg utan pengar och pass. Och sånt. Mm. Det var bara för att taskigt. Det var en annan tid nu.
Jag kanske sa det när vi läste upp den förra gången också. Men det är en sån himla känsla av så här, sällskapsresan. Jag vet, så här, när de är ute och seglar, just att de bara... Så lovar han på golfbanan, vet du. Greenkeepern blev helt galen.
Ja, det är verkligen så. Han är sån som sa Jansson med Zäta. Mm. Hade du någon, vill du ta en sista karamell till lyssnarna?
Alltså jag, ja, jag har ju mängder. Alltså jag bara hade hoppats att jag skulle hitta den här. Jag skulle vilja hitta den där med han som var så himla långsam. Han jobbar på ett lager. Jag tror att det är jag som har läst den. Jag älskar den så himla mycket, men jag hittar den inte. Men jag har ju, alltså det är ju inte svårt att hitta en bra, alltså det är inte det. Hämtpizzan kanske ni känner, kommer ihåg, till exempel. Yes. Take away pizza kanske inte.
Kör den. Den var så jävla äcklig.
Take away pizza heter den mest.
Jag kommer inte ihåg det här.
Nej. I början av 2000-talet så gick jag på ett högstadium i Örebros utkant. Som på alla skolor fanns lilla gruppen med en samling elever i olika åldrar som antingen inte fattade eller inte orkade. I lilla gruppen i vår skola fanns det en kille som var 2-3 år yngre än vi och kallades för Ugglan. Inte för att han var klok som en uggla utan för att han såg ut som en. Under en rast så berättade Ugglan om sitt livs bästa lifehack. Det var nämligen så att han bodde i en liten lägenhet tillsammans med sina föräldrar och för att de en gång i veckan skulle få chansen att älska ömt med varandra så gav de Ugglan en peng till pizza varje onsdag så han kunde gå till pizzerian och äta under en timme medan föräldrarna gjorde sitt. Uggla var kanske inte den smartaste i skolan men ändå tog det inte många månader innan han förstod vad som pågick i lägenheten medan han satt och smaskade Vesuvio på närmaste grillen. Onsdagen efter så kom han därför på den briljanta planen att så fort farsans rabarbersvaj började ge sig till känna och ugglan fick sin pizzapeng så rusade han till grillen, beställde en takeaway-pizza, sprang tillbaka till lägenheten och njutningsfullt slog sig ner på sin egna säng, ätandes pizza och runka. Allt till ett ljuvt ackompanjemang av sina föräldrars störande. Något som han dessutom berättade glatt i skolan.
Det är som mardröm.
Det är hans hack. Det är hans life hack.
Ja, man köper en halvgrill, gräddad pizza. Ja, gräddar du resten hemma? Nej, bara för en timme hinna hem för att höra föräldrarna. Börja skinkning.
15 minuter, nej det har inte timme. Nej, vi får vara klar på 7.
Åh, vad kul.
Ja, den är ju...
Ja, den är episk. Jag har ju liksom tagit... Men den var så nyligen. Hej, det är jag som är Ricky. Men den är ju liksom... Ja. Det känns liksom... Den är så extremt bra. Men jag kommer inte läsa den nu, för vi hade den ganska nyligen. Mm. Och jag hade för många att välja mellan. Men jag vill ändå lämna någon sorts honorable mention.
Ja, till min syster som var personen som lutade sig på Ricky.
Det kan får, vi säga, får du säga det? För att
jag säger det nu.
Mm. Det här klipps inte bort. Nej. Oavsett vem som hör av sig senare.
Fucka med allt. Ja. Nej, men jag tror ändå... Alltså, ja, jag kan också göra en honorable mention, för det är en annan människa vi känner som skickade in dammsugardan. Han som fes i dammsugaren.
Just det. Ja, just det. Ja, det är min bror då.
Men den är också ganska nyligen.
Det var han som pruttade i dammsugaren. Ja. Det är så jävla roligt.
Det är så otroligt bra. Ja, men den är också lite nyligen. Men sen så, jag har en som är liksom... Nej, men jag vill inte lämna den. Mm. Utan den tar vi nu då.
Ja. Årets sista historia från oss till er på, från Kafferet.
Och om ni inte fortsätter skicka in, kanske historiens sista någonsin.
Ja.
Så skicka
in till kafferepet@underproduktion.se.
Mm. Mycket bra. Den här heter Suspekt spontan shopping. Denna händelse har jag fått berättat för mig av en tidigare kollega. På klassiskt vis är det inte kollegan utan dennes kompis som varit med om händelsen. Händelsen utspelar sig i Göteborg någon gång tidigt 2000-tal. Vi kan kalla min kollegas kompis för Nicke. Det var en varm sommardag och Nicke hade via någon dejtingsida bestämt träff med en tjej. De skulle mötas i Brunnsparken för att sen gå någonstans och fika. Minns ni den här?
Nej.
Nej.
Medan Nicke står och väntar på tjejen börjar hans mage plötsligt göra någon form av uppror. Och Nicke känner att han snabbt borde hitta en toalett. Lite kallsvettig ser han att tjejen just kliver av en spårvagn. Han sväljer och spänner alla sina kroppsöppningar men lyckas inte hålla emot utan skiter på sig. Som tur är kommer ingen jättemängd utan det blir mer en kladdis. Alltså en fis med blött material som han tydligen har ett smeknamn på. Härligt.
En sån som behöver kontrolltorkas.
Mm-hmm. Mm. Med panik i sin blick söker han en flyktväg. Men tjejen har fått syn på honom och vinkar och ropar på honom. Nicke finner ingen annan lösning än att hälsa på tjejen, ge en snabb kram och säger, du, jag måste bara snabbt förbi Karlings och köpa en grej. Tjejen säger visst och reagerar inte på detta utan de promenerar tillsammans mot butiken. Nicke småpratar nervöst och sniffar hela tiden så diskret han kan för att känna om han luktar. Tjejen har hittills inte märkt något. Inne på Karlings tar Nicke snabbt ett par liknande jeansarna på sig men av någon anledning tycker han att detta verkar misstänkt och tar över en t-shirt. Vid kassan fortsätter han prata nervöst med tjejen, skrattar lite för högt åt allt hon säger och betalar. Han tar sin påse och de går mot ett fik. När de kommer in på fiket säger Nicke, jag ska bara tvätta händerna men kan du beställa en kaffe åt mig? Okej, svarar tjejen och går mot kassan. Nicke smiter snabbt in på toa, låser och sliter av sig jeans och kallingar. Han fattar att han måste göra sig av med beviset och ser att toaletten har ett sånt litet smalt fönster nästan ända uppe vid taket. Han ställer sig på toalettstolen och kastar helt enkelt ut de smutsiga kläderna. Därefter snyggar han till sig och tvättar bort den lilla kladdiga olyckan. Mycket nöjd med hur det utvecklat sig stoppar han ner handen i påsen. Där ligger bara t-shirten.
Det är sån ångest här. Alltså. Oh, det är så
det blev bara ångest på det här.
Oj, fan,
jag börjar tänka själv. Okej, vad gör jag nu?
Men vad ska man...
Ja.
Alltså, inget självförtroende i världen kan lösa det. Att bara är så,
Nej.
Jag tyckte det blev lite varmt med jeans.
Och vad är telefonen? Ja, det är så här, jag kommer ihåg att den här lämnade oss med lika mycket frågor förra
året. Ja. Men det är liksom, den är episk.
Ja, oh, fy fan. Mm.
Men hörni, då är det väl dags för oss att säga gott nytt år.
Ja, vi behöver inte välja något här. Det här var återkomsten och lite så. Vissa historier som inte har vunnit, andra som har vunnit.
Mm. Mm.
Bara minnen från året som har gått.
Ja. En, ja, kanske inte ens en best of, nej, utan,
nej,
bara,
utan bara en historier lite. Som vi inte får glömma.
Ja.
Mm.
Så tack, för ni, tack igen får väl ni då, ni som skickat in de här historierna.
Vilka och tack alla ni som igen. Prenumererar på Cigarrummet också, som är vår systerpodd. Mm. Kan man gå in på underproduktion.se, betala 29 kronor i månaden, så får man höra oss prata med kända svenska humorprofiler som berättar om sitt liv.
Mm.
Där står de för historierna, och vi som sådana grävande journalister drar smutsigaste och snuskigaste ur dem.
Ja,
exakt.
Så är det. Men tack för det här året. Vilket jävla, vilken succé, va?
Ja, tack oss för att vi gör det här ihop. Det är väldigt kul.
Verkligen.
Och tack Daniel Aldermark på One Touch Edit och Fia Lo Almström från Hammarbyhöjden.
Tack så också då Mikael och Malva som började.
Ja, verkligen, verkligen. Som var i början.
Början.
Yes.
Våra första redaktörer. Och tack alla som lyssnar. Gott nytt år, så ses vi på andra sidan.
Det är vi.
Gott nytt år.
Hej då.
Hej då.